Våran önskan och våran längtan är ju att Gud ska få beröra oss genom sin närvaro. Och när vi firar gudstjänst så har vi olika programpunkter. Vi har någon slags inledning, ibland är det någon som sjunger något extra eller om barnen är med och gör något. Vi har inte haft det på jättelänge. Men ibland så efterlyser man, finns det någon som skulle kunna sjunga något solo eller sånt där? Jo, finns det någon som vill det så får ni gärna göra det. Bara säg till mötesledarna. Men huvudfokus också är att få höra, vad är det du vill göra, Jesus, idag, just nu? Och hur kan vi få beröra ditt hjärta också? Hur kan vi få komma inför din tron med allt det vi har? För när vi firar gudstjänst så är det ett möte mellan Jesus själv och sin församling där den är samlad. Den här lokalen betyder egentligen ingenting, utan där Guds folk är, där Jesu efterföljare är, där är det kyrka. Så är det. Utan dig här i den här lokalen så betyder den här lokalen ingenting. Och vi är så glada för det som vi ser Gud göra mitt ibland oss. Vi är så glada för det som vi har sett de senaste veckorna. Vi är glada för att vi tillsammans sträcker oss efter mer av Guds härlighet. Under några veckor nu så har vi fått se människor bli berörda till helande, knän som har blivit helare både här i lokalen och, som jag berättade förra veckan, även i Mexiko. Efter gudstjänsten bad vi för mamman till en av besökarna, och efteråt så när hon kollade med sin mamma hur hon mådde så berättade mamman att hon var bättre i knäna, och det var inte frågan egentligen, men där kom svaret då. Förra veckan så var det någon som hemma bad för sin axel, som vi talade ut här, ett kunskapens ord då. Men den personen säger att personen blev bättre i sin axel. Och människor som har kommit till mig och berättat om saker som har hänt på insidan och blivit berörda av Gud. Och vi vill se det, där Gud får möta oss med sin kraft, med sin kärlek, med sin nåd. Och temat för min predikan idag är just det som står på väggen. Evangelium är en Guds kraft till frälsning. Och jag har ju under några veckor här predikat utifrån ordet. Och jag fortsätter med det egentligen, fast jag läser ett litet annat ord om en stund här. Men jag har ju talat om betydelsen av Guds ord, vikten av att lyssna till Guds ord, och att Guds ord är det som vi bygger våran tro på. Vi har inte vi tar inte ett smörgåsbord av olika saker och gör det till våran tro, utan vi bygger våran tro på vad som står i Guds ord. Det är det som är det som leder oss, det som talar till oss, det som är våra sanningen vi bygger våra liv på. Och jag säger igen, jag tror på allt som står i den här boken. Allt. Jag tror på att Gud har skapat världen. Jag tror på att Gud har skapat oss till man och kvinna. Jag tror att Gud har satt alla de här vackra växterna och berg och dalar och allt vad det är, hav och med mera. Gud uttalade sitt ord. Jag tror på där Bibeln talar om Adam och Eva. Jag tror på syndafloden och Noa. Jag tror på Jona i fiskens buk. Jag tror på att Jerikos murar föll. Jag tror på att Gud delade röda havet så folket fick gå igenom det. Jag tror på allt detta. Jag tror på att Jesus föddes av jungfru Maria. Jag tror att han blev avlad av den helige ande. Jag tror att Jesus dog på korset för 2000 år sedan. Jag tror att Jesus uppstod, att graven är tom. Inte för att han blev bortrövad, utan därför det var den helige andes kraft som väckte upp Jesus från de döda. Jag tror på att Jesus for till himlen. Jag tror på att han sitter på faderns högra sida. Jag tror på att allt det som han sa att lärjungarna skulle göra, det vill säga du och jag skulle göra, att det gäller för idag. Det tog inte slut när apostlarna dog, utan Jesu kyrka och Jesu kraft fortsätter genom tiderna och det gäller idag. Jag tror på allt detta och jag tror på att jag behöver lyssna på Guds ord. Jag tror på att jag behöver ta in det i mitt liv. Jag tror jag behöver leva efter det för att kunna vara i centrum av Guds plan för det som han har för mig. Jag tror på allt det här. Jag tror på det. Och jag har gett mitt liv till att jag valde inte att bli pastor först och främst. Jag tänkte, vilket yrke ska jag välja? Utan Guds ord berörde mig på djup på insidan. Och Gud kallade mig till att förkunna evangeliet på det sättet jag gör. Och du anade inte hur många gånger rent mänskligt och rent fysiskt jag tänkt så här, nej nu förlåt ordet, jag skiter i det här, nu kastar jag in handduken, jag klarar inte, jag orkar inte, jag vill inte, folk är för tröga, det går inte, jag vill det och det och det och bara, och ändå så bara känner man hur Gud liksom, Ruben, vad är det du tror på? Jag tror på ditt ord. Jag fortsätter att förkunna ditt ord. Jag fortsätter att tala ut ditt ord. Jag fortsätter att predika ditt ord. Oavsett om det regnar ute eller om det inte gör det. Och det här är viktigt tror jag. Och jag har läst två söndagar innan här från Hebreerbrevet 4 och 12. Det står till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än ett tveeggat svärd. Och tränger igenom så att det skiljer ande, själ och ben och märg. Och det domar över hjärtats uppsåt och tankar. Och när ordet tränger in i våra liv så gör det någonting med oss. Men idag så vill jag läsa ifrån Romarbrevet kapitel 1 och den 16:e versen. Så har du din bibel med dig så får du gärna slå upp den. Annars så får du lyssna. Det är en enda vers jag utgår ifrån här. Och det är Paulus som skriver, jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Jag läser igen. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan evangelium. Och sedan, vad sa jag nu? Först juden och sedan greken. Ja. Paulus som skriver det här brevet till romarna. Och egentligen är det judekristna som bor i Rom. Som romarriket, bara en liten parentes. Romarriket var ju enormt stort. Ända från Britannien och ner till Mellanöstern. Alltså enorma ytor och Rom var ju sätet för hela det här riket och Rom liksom var ju världens, vad heter det, huvudstad och utifrån Rom utgick mycket och många judar hade ju tidigare blivit jagade och många judekristna hade faktiskt lämnat Rom i perioder. Och när man kommer tillbaka så är det en hel del hedna kristna som har tagit över deras plats som församling. Och när Paulus skriver sitt brev till kyrkan i Rom så adresserar han mycket av det här. Vad är det som är kärnan? Vad är det som är viktigt? Och romarbrevet är så otroligt intressant. Inga Lill och jag håller på att läsa romarbrevet hemma just nu. Och har du tid och ork någon gång, läs Romarbrevet från början till slut. Liksom stanna inte upp för verser och indelningar och kapitelindelningar. Men Romarbrevet är så otroligt fantastiskt. Och Romarbrevet var ju det som förändrade Martin Luthers liv till exempel. Munken som konverterade eller såg att men det finns så mycket här av Guds rättfärdighet, Guds kraft som jag behöver i mitt liv. Och han blev ju fadern då till den lutherska kyrkan som vi känner till idag, eller den protestantiska kyrkan. Och när Paulus skriver de här raderna så skriver han någonting som han själv hade fått erfara. Vad det betyder att få bli drabbad av Jesus själv, Guds inkarnerade ord. Paulus hade ju tidigare varit så fylld av hat mot alla de som följde Jesus. Och han gjorde allt det som var i sin makt för att fängsla dem, och än värre än det också. Och Paulus, han var så hatisk emot allt vad Jesu efterföljelse hette. Och han är på väg en gång till Damaskus för att göra slut på Jesu efterföljare. Och så händer någonting speciellt. Vi kan läsa om det i Apostlagärningarna, det 9:e kapitlet. Och där han rasar liksom. Han andas hot och hat emot de kristna, att han är på väg liksom med fullmakt i händerna ifrån överste prästen, att nu minsann ska jag kunna fängsla de här kristna, de här galningarna som predikar en Jesus som skulle dö på ett kors, som är det mest avskyvärda sättet att dö på, och dessutom hans efterföljare är bara ett gäng fiskare, ignoranta människor. Det här måste vi göra slut på. Och dessutom så predikar de att Jesus har dött från de döda och uppstått från de döda. Och att han är kung. Och Paulus, han är så fylld av hat, och när han är på väg till Damaskus så helt plötsligt så är det ett så otroligt starkt ljussken. Han faller till marken och han hör en röst som säger, Saul hette han ju då, det är bara olika namn på honom, varför förföljer du mig? Och han svarar till den här rösten, Herre, vem är du? Och han får veta att det är Jesus Kristus själv som talar till honom. Och han får erfara den här otroliga förvandlingen. Han sitter i 3 dagar blind. Synen är borta och där sitter han. Bibeln säger inte så mycket om vad han tänker, vad han gör, men där är han. Men Gud sänder en annan lärjunge som heter Ananias, som får komma till Paulus, profetera över hans liv, komma med helande över hans liv. Och när vi läser där i slutet på den story, så genast så reser Paulus sig upp och han låter sig döpas. Det sker en omvändelse i hans liv när han får möta Jesus Kristus. Och från att ha jagat kristna till döds, så kan han några år senare, både när han står inför det stora rådet och när han skriver sina brev, så kan han säga, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända till idag. Och det kan man bara göra om man har blivit fullständigt förlåten och upprättad av Jesus Kristus själv. Sebastian Staxet, eller vad man nu kallar honom för, han har ju använt ett uttryck många gånger, jag har hört honom säga det. Det är bara Gud som kan hela ett trasigt hjärta. Det är bara Gud som kan hela ett trasigt hjärta. Och för att komma tillbaka till den här texten jag har läst precis, så är det ju 3 ord som sticker ut. Det ena är evangelium. Jag skäms inte för evangelium. Och det här uttrycket evangelium, det betyder ju på ren svenska det glada budskapet. Och det här glada budskapet innefattar så många olika saker. Det här glada budskapet innefattar att Guds rike är på frammarsch, att Guds rike är det som gör skillnaden. Alltså det är ett maktskifte från att mörkret har fått regera, från att djävulen och hans demoner har fått härja fritt, så är det Guds rike som tränger fram, som bryter fram med förändring, med frihet, med helande, med glädje, med frid, med så mycket. Och det kan det göra därför att Jesus Kristus, som jag sa innan, dog på korset. Han tog våra synder på sig själv när han hängde på korset, och på så sätt så avväpnade han ondskans andemakter som anklagar dig och mig och som försöker hålla dig och mig fängslade i våra synder. Så tog Jesus allt det på sig och sätter dig och mig fri genom sin död och sin uppståndelse. Synden är försonad och vägen är öppen. rakt in i det som Bibeln kallar för det allra heligaste, det vill säga Guds egen närvaro. Det finns ingen annan medlare mellan människa och Gud än Jesus Kristus. Det är en del av det, liksom, det här är några saker som evangelium innefattar. Glädjens budskap, du kan vara fri. Synden behöver inte regera längre i dig. Det finns ett annat rike som kan regera över dig. Och det är så fantastiskt när vi, som tidigare när vi var inför Guds ansikte. Du behöver egentligen ingen, du behöver ingen präst som gör tjänsten för dig. Utan du själv kan komma in för Guds ansikte. Du själv. Ja, men jag är inte värdig. Du kan komma inför Guds ansikte. För Bibeln säger att redan medan du var död i dina synder och överträdelser. Medan vi var döda. Så gav han oss liv. Han älskade oss. Han förlät oss. Han gjorde någonting med oss. Det var han som älskade oss först. Och nu får vi älska tillbaka. Så evangelium, det glada budskapet, är vad då för någonting? Jo, det är en kraft. Och det här ordet för kraft i Nya Testamentet, i grekiskan, är ju dynamos. Det ordet vi har fått ordet dynamit ifrån. Alltså det finns en sprängkraft i den, förmåga att spränga loss det som sitter fast. Och det används i Bibeln inte mindre än 120 gånger. Dynamos. Och det används om Gud. Om Guds ande. Till exempel när vi läser i Lukas 1:35. När ängeln kommer till Maria. Och berättar för henne att... Att hon ska bli havande, och hon undrar, hur ska det ske? Jo, du ska bli beklädd av den högstes kraft. Av den högstes dynamos. Och det talar om att om Herrens kraft att bota i Lukas 5:17. Det ordet används som anden i Lukas 4:14 till exempel. I andens kraft vände Jesus tillbaka ifrån öknen. Apostlagärningarna 1:8. Men när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen, dynamos. Och det här är samma ord som man använder i våran svenska översättning för ordet kraftgärningar. Och många kraftgärningar gjordes genom lärjungarna eller genom Jesus och så vidare. Ordet är dynamos. Kraft. Om du vill så har jag mängder av bibelord här som har det här kraft i sig. Så när Paulus skriver det här och de här orden och säger, jag skäms inte för evangelium, ty det är en Guds kraft, så fattar människor vad det betyder. Det är liksom bara, det är mäktigt, det spränger loss. Det befriar. Och kraft till vad då? Jo, kraft till frälsning. Soteria, om man nu ska använda det grekiska ordet. Det som är intressant med att ordet frälsning i grekiskan, det här soteria, det användes i vardagsbruk till en mängd olika saker. I den sekulära grekiska antiken hade ordet en varierad betydelse. Det betyder att, Att bli räddad från en allvarlig fara som krig eller annan fysisk fara. Men även att komma hem i trygghet. På engelska säger man ju have a safe trip. Eller hur? Ha en bevarad, eller om man nu ska översätta det med. Lite grann av ordet frälst. Att vara tryggt bevarad. Också att vara välbehållen. Eller att behålla elden vid liv. Du är nu eldvakt. Se till att den är frälst. Att elden inte slocknar. Att den brinner hela tiden. Eller att bevara eller magasinera vinet på ett sådant sätt att det bevaras fräkt och friskt. Det är också ordet soteria. Ganska intressanta vinklingar. Och en av de absolut vanligaste sätten att använda ordet frälst på i grekiska antiken var att kolla hur den andra personen mår och hur hans hälsa, hennes hälsa är. Hur är det med dig, min vän? Är du frälst? Är du hel? Är du frisk? När jag satt igår och idag och bara grottade ner mig i de här orden. Och jag bara, wow, vilken bredd, vilket innehåll, vilken förståelse. Och Paulus säger, jag skäms inte för evangeliet. För evangelium, för det är en Guds kraft till frälsning. Det glada budskapet, det spränger loss grejer så att du får vara frisk på in- och på utsidan. Få vara bevarad, få vara hel, få vara det som Gud vill att du ska vara i sitt rike. Och allt det här handlar ju i grund och botten om Guds ord. Att vi kommer tillbaka till Guds ord därför att det är Guds ord som befriar dig och mig. Det spelar ingen roll hur mycket det står här i. Om inte vi låter detta ord drabba våra liv och tillämpas i oss i och med att vi omfamnar det. Så att det är ju någon slags dubbelväg. Jag hade ett samtal en gång med en mycket god vän till mig, en kyrkoherde. Han sa så här, du pratade om dopet vid det läget. Och sa han så här, ja, skillnaden mellan dig och mig, säger han, det är att vi i Svenska kyrkan, vi säger att allt sker ifrån Guds sida. Och ni i frikyrkan säger att det är människan som gör allting. Och jag bara, nej, säger jag. Så är det inte. Utan Gud, han har sträckt ut sina händer till oss. Gud har sträckt ut sin kärlek till dig och mig. Men vi behöver aktivt ta ett beslut och ett steg och säga, Jesus, jag tar emot din gåva. Jag tar emot din gåva. Men givetvis så är ju kraften inte våran. Kraften är inte min. Dynamosen är ju inte min. Utan det är evangeliet som är en Guds kraft till frälsning. Det är Gud som gör det. Gud gör det. Ja, amen, halleluja. Men jag sträcker mig till honom och tar emot det. Och det är egentligen att ta ett steg i tro. Att sträcka sig ut i tro. Och tro kommer vad då för någonting av? Vad kommer tro av? Predikan, står det var då någonstans? Kom igen, bibelkunskap här. Jag hintar. Rom. Ja, 10 och 17. Bra! Här står det. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Alltså när vi hör så säger det någonting. Då gör det någonting med oss. När vi liksom hör Jag har pratat om det här med ungdomarna i 2 fredagar nu, att bli hjärntvättad på riktigt, att få sin hjärna tvättad från all smuts som finns där och så mycket som världen slänger på oss. Men det vi behöver få ta in Guds ord på, vad är det Gud säger om mig? Vad är det Gud säger till mig? Vad är det Gud har för plan för mitt liv? Och där är ju återigen Romarbrevet, fantastiskt, 12:2. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Låta Guds ord bara få drabba oss. Evangelium är en Guds kraft till frälsning. Men allt för ofta så möter jag det här. Jag tror de flesta av oss har hört talas om den här fantastiska, fina bilden eller vad det nu är för någonting. Någon som säger, ja, jag såg vid stranden, jag tror det lästes här för några söndagar sedan. Det var 2 spår i stranden när vi var ute och gick, och där det började bli svårt så det var ju mina och Jesus spår, där det blev svårt så fanns det bara 1 par spår. Och jag sa, Jesus, varför övergav du mig när det var som svårast? Och då sa han, nej, jag övergav dig inte, det var då jag bar dig. Men allt för ofta så har jag mött just det här, att Jesus går där och vi går där. Vi går inte jämte honom, för vi har gjort våran egen väg. Vi har gjort våran egen grej. Vi har tänkt så här, nej, men jag kör mitt eget race. Nej, jag tror jag kan ta lite Jesus här, men sen så kan jag ju sköta resten själv. Och så blir det så där, plums, klops, klumps, plumps, och fötterna hamnar mitt i skiten. Och det blir grus i maskineriet, det går riktigt illa. Och helt plötsligt så ropar vi över, och hallå, har du inte läst 2 spår i sanden? Är det inte typ nu du ska bära mig? Jag älskar den här lilla grejen, för den säger så mycket. Men alltså, mitt förslag är nog att gå här där jag går. Och det är precis den inbjudan som vi ständigt har ifrån Jesus. Paulus, han säger på ett ställe, han säger så här, varje dag dör jag. Och tro inte att han säger varje dag så är det. Utan han säger, varje dag så väljer jag att inte gå min egen väg. Utan varje dag så väljer jag att säga, Jesus, hur går vi idag? Hur går vi idag? Och det är ju där och då som Guds kraft gör någonting i våra liv. Lärjungaskap, att vara en sann kristen, det är att följa Jesus dag efter dag, dag efter dag. Och det kan vara tuffa dagar, det kan vara lätta dagar, det kan vara underbara dagar. Men dag för dag få vandra tillsammans med honom. Och det som kommer ifrån Jesus är underbart. Det är i hans rättfärdighet. Det är i hans spår som vi får leva i nåden. Av nåden. Av nåd är ni frälsta, räddade, bevarade, upplyfta, uppmuntrade, helade, gjort hela. Med mer, alla de här orden som du har fått höra om vad frälst betyder. Genom tron, inte av er själva. Det är Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att jag är så otroligt duktig. Men för att ingen ska kunna berömma sig. Utan det är Jesus, när vi vandrar med honom. När vi håller oss tätt in till honom. Så Guds evangelium är en Guds kraft till frälsning. Och i detta ligger de här goda nyheterna, att oavsett hur insnurrade i synd vi kan befinna oss, så finns det en väg att få allt rätt med Gud. Att få vara ett sant Guds barn. Och på grund av de goda nyheterna så är det möjligt att stå utan synd inför Gud. På grund av det så är det möjligt att leva i evighet med Jesus. Och på grund av det är det möjligt att leva fri ifrån bojor. Och när jag säger bojor så är det inte, jag menar, livet är fyllt utav olika omständigheter. Vi har inte blivit lovade att bli, liksom, komma undan allt det som är tufft. Vi möter tuffa saker. Men det är just där Jesus vill lyfta dig och mig. Jag skäms inte för evangelium. För en Guds kraft till frälsning. Evangelium. Och den här morgonen så har du möjlighet att bara få kasta dig på Jesus. Bara slut våra ögon en stund. Precis där du sitter, bara slut dina ögon. Du kanske fortfarande har den här seriebilden här i ditt sinne med de här spåren i sanden. Och jag vill bara säga till dig, oavsett var du befinner dig idag, så kan du få kasta dig på Jesus. Oavsett om det är något litet, om det är något stort, om du bara känner att det tynger på hjärtat på insidan, och bara, Jesus, hjälp mig, lyft bort det där, så kan du be den bönen idag. Om det är oro som finns i ditt hjärta, så kan du bara komma till Jesus och där du sitter bara säga, Jesus, lyft bort oron. Kom med ditt rike, kom med din frid. Och befinner du dig i en situation där det smärta, fysiskt lidande finns, så kan du nämna den för Jesus också. Herre, kom. Kom och rör vid mig just nu till helande. Och är du här idag som bara känner sig, men jag ber den bönen inom mig just nu. Något av det du har nämnt, Ruben. Kanske något lite annorlunda, men jag ber just nu. Jag tror att det finns fler personer som bara träffas av det här budskapet idag och du bara känner, Jesus, hjälp, kom. Jag tror att den helige ande vill göra någonting i ditt liv idag. Det är några personer som har rest sig upp, men jag tror att det är fler som just står i det här, Herre, jag behöver dig. Se till min situation. Herre, jag tror att ditt ord, evangelium, det är en Guds kraft till frälsning. Jag tar emot det just nu. Är det så att du sitter där och med den tanken, bara res dig upp. Det är ett steg i tro att resa sig upp. Inte för att visa någonting för massa andra människor, utan för dig själv och för Gud. Bara ställ dig upp. Det är förlösande. Tack, himmelske fader. Tack, Jesus. Herre, vi tackar dig för det som du gör just nu. Tackar dig, heligande, för att du är så närvarande på den här platsen. Och Herre, vi tackar dig för att den här söndag förmiddagen så får vi stå inför ditt ansikte bara veta att du är Herren, vår läkare. Och Herre, inför dig Gud, så finns det frihet, förvandling, läkedom, frälsning, bevarande. Och Herre, jag tackar dig för att du har sett till varenda ens bön den här förmiddagen. Du har sett till var och ens längtan den här förmiddagen. Och jag ber dig, helige Ande, kom just nu med just det som var och en behöver. I Jesu namn. I Jesu namn. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus.